Förra söndagen när det var pingstdag så talade jag lite grann, bara en liten del av min predikan, om den gemensamma bönen. Hur vi behöver komma samman och be tillsammans, för det blir en djupare gemenskap när vi ber tillsammans. Alla som har varit med i en liten bönegrupp som har träffats flera gånger kontinuerligt vet att man kommer nära varandra när man ber tillsammans. Och så är den gemensamma bönen viktig. Inte bara så att vi kan komma överens om att be för den här församlingen och så ber var och en hemma hos sig. Det är också bra. Men just att komma samman och be om gemensamma bönämnen. Och när jag stod och talade om det så blev jag övertygad om att jag skulle predika om bönen idag. Och då hade jag inte ens läst på vad det var för tema eller texter, utan jag bara bestämde mig att nästa söndag predikar jag om bön. Och så kunde jag meddela Lisbeth som skulle leda gudstjänsten och Monica som skulle sjunga. Ni får läsa vilka texter ni vill och sjunga vilka sånger ni vill, men jag predikar om bön. Men jag ska ändå börja med att läsa den föreslagna evangelietexten för den här söndagen. Och det är Matteus 11, 25-27, men jag läser fram till och med vers 30. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus höjer upp ett lovsångsljud, en lovprisning till sin far. Jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Gudsgemenskapen är fantastisk på så sätt att det har ingenting med IQ och intellekt att göra. Gud kan uppenbara sig för den som har ett svagt intellekt, en förståndshandikappad, och den kan leva i nära gudsrelation. Och Gud kan uppenbara sig för oerhört intelligenta människor, och de flesta av oss är någonstans däremellan. Och vårt IQ spelar ingen som helst roll för vår gudsrelation. Den är vid sidan om vår intelligens och vår mentala förmåga. Och det är fantastiskt. Gud kan tala till alla människor han har skapat, och han kan lyssna på alla människor han har skapat, och det kan bli den relationen oavsett om vi begriper så mycket eller om vi är väldigt smarta. Men om man tror att man själv är smart och vill ta Guds plats, då är det ett hinder för Guds relationen. Jag klarar mig bra utan Gud. Ja, då är det ett hinder. Om man är klok på det sättet. Och så prisar han Gud därför att alla kan få leva i relation med honom. Det var många människor som sökte sig till Jesus när han gick här på jorden. De sökte upp honom för de hade behov. Och de flesta som kom till Jesus, de började inte med en lovprisning av honom, utan de sa: herre, hjälp mig. Ta mannen nedanför förklaringsberget: herre, hjälp mig om du förmår. Ta hand om min son. Driv ut den onda anden. Eller kvinnan som hade en besatt dotter: herre, hjälp. Det räcker med smulor från bordet. Och så var det inte lovprisning. Och människorna var ganska typiska. Hur många gånger är det inte när du och jag kommer i bön till Gud, att det snarare är nödrop än lovprisning? Det kanske inte är verklig nöd, men det är ändå någonting som har kört ihop sig. Och så börjar vi med att uttrycka alla våra behov och allt vi önskar att Gud ska lösa våra problem så att det ska gå lätt att leva. Och så ser vi hur Jesus, han börjar med en lovprisning. Och där tror jag vi har något att lära oss. Människorna uppmuntras av Jesus. Kom till mig alla ni som arbetar. Jag ska ge er vila. Du och jag, vi kan inte komma fysiskt till Jesus på det sättet som när han gick här på jorden. Vi kan inte söka upp honom. Utan vi får komma i bön till honom. Och så lovar han att söker vi honom så ska han låta sig finnas av oss. Vi får komma precis som vi är. Vi får söka honom. Och samtidigt är det så fascinerande att vi talar om att söka Gud och det ska vi göra. Men hela Bibeln visar hur Gud söker oss. Det börjar med att Gud söker oss. Det börjar inte med att människan söker Gud. Och det börjar redan efter syndafallet när Gud går där i Edens lustgård. Adam, var är du? Gud söker och han har fortsatt att söka. Texten som Pierre läste från femte Mosebok, det är den judiska trosbekännelsen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så lyfts det fram där hur Gud skulle ha en central plats. Lagen som var Guds vilja, den skulle skrivas på dörrposterna och stadsportarna och överallt där människor fanns, där skulle det vara. Och de skulle undervisa sina barn och barnbarn om vad Gud ville. Och det skulle liksom alltid vara aktuellt. Du och jag, vi kan inte undgått att se hur många som går omkring. Nu har jag inte den med mig, den ligger hemma för jag behöver den inte. Men de går med sin mobil och så. Folk har slutat att prata med varann utan de skickar sms istället. Och de kan sitta två bredvid varandra men de pratar inte med varandra. De var och en upptagen med sin mobil. Så central som mobilen är för många människor, så central plats vill Gud ha i ditt och mitt liv. Vi ska tänka på honom när vi vaknar. Vi ska tänka på honom innan vi går och lägger oss. Han ska vara en del av vårt liv hela tiden. Det är den platsen han vill ha. Viktigare än mobiltelefonen. I andra Mosebok 33 så talar Mose med Gud och så säger han: om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Mose ber om att få lära känna Gud. Och Hosea uppmanar folket i en tid av avfall. Hosea 6:3. Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Låt oss sträva efter att lära känna Herren. Och Paulus skriver i Filipperbrevet: jag vill lära känna Kristus. Hosea kände Herren, Mose kände Herren och Paulus gjorde det. Men de var inte nöjda med den nivån där de var då. De ville komma ett steg till, lära känna Gud ännu djupare, ännu mer. Och leva i en ännu närmare gemenskap med honom. Och så lovar Bibeln på många ställen att när vi söker Gud som ett gensvar på att han har sökt oss, så ska vi finna honom. Jesaja skriver i brevet till judarna som har blivit bortförda i fångenskap. Och det är Gud som talar genom Jeremia. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det är mycket du och gör och jag gör lite halvhjärtat. Ibland av plikt. Ibland för att behålla goda relationer till människor runt omkring oss. Och ibland är det så att vi verkligen ger oss hän åt någonting och gör det helhjärtat. Du och jag har säkert mött de här lite nördiga personerna som bara kan tänka på någonting och egentligen bara en sak. Jag hade en jobbarkompis på Kärs. Jag tror han kunde alla fotbollslag i snudd på alla serier. Från Allsvenskan och hela vägen ner till Gärdsgårdsserien. Han var så uppfylld av det där, så vilka som hade spelat där och där och vem som gjorde mål och alltihopa. Och han pratade om det där hela tiden. Han var så fullständigt uppfylld av fotboll. Det var helhjärtat, det var fotboll för hela slanten. Kärs gav en försörjning, men intresset var fotboll. Och så säger Gud genom Jeremia, om ni helhjärtat söker mig, inte om ni söker mig någon gång när ni har en stund över och inte vet riktigt vad ni ska göra, då hittar ni mig inte. Om ni helhjärtat söker mig så ska jag låta er finna mig. Och så får vi söka Gud i bönen. Det är det sätt vi har att söka honom. Och i gudstjänst, i andakt. Men framför allt i bönen så kan vi få den där kontakten. I första Samuelsboken, 3:e kapitlet, så berättas det om den lille parveln Samuel som har kommit till prästen Eli. Och så hör han en röst på natten. Och så springer han upp och säger till Eli, du ropade på mig. Och Eli säger, nej, jag har inte ropat. Och så går han och lägger sig igen. Och så hör han rösten igen. Samuel, Samuel. Och så springer han till Eli. Nej. Och jag tror 3:e gången så säger Eli, hör du rösten igen, så svara, Herre, tala Herre, din tjänare hör. Och så talar Gud till Samuel. Och Samuel blir profet och domare i Israel när han växer upp. Och så är det tydligt att Gud sökte Israels folk genom Samuel. Men Samuel var också beredd att lyssna och att vara det redskapet. Och så kan du och jag söka Gud därför att han först har sökt oss. Så får vi göra det i bönen. Sen vet vi alla, och det kan vara lite jobbigt, varför svarar inte Gud på alla våra böner? Och förnuftsmässigt kan vi förstå det, för om vi hör både hur vi själva ber ibland och hur vi hör hur andra ber, så är det kanske tur att inte Gud svarar på alla böner. Men det kan ändå vara jobbigt ibland. I Lukas 5 så berättas det om hur Jesus lånar Petrus båt och sitter i den och predikar. Och när han har talat färdigt till folket så säger han till Petrus att ro ut på djupt vatten och kasta i näten. Och Petrus säger, vi har fiskat hela natten och inte fått någonting. Men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och han gör det. Och så får han den största fångst han någonsin har varit med om. Och om bön är hjärtats samtal med Gud, som Luther sa, så är ju även den fysiska rösten som Petrus hade, var ju egentligen ett samtal med Gud när han talar med Jesus. Vi kanske inte tänker oss så, men det var det ju. Han talade med Gud, Jesus var Gud själv. Och då var det ju bön. Och när Petrus slås av det här undret att han får den här stora fångsten, så säger han, gå bort från mig Herre, jag är en syndig människa. När David visste att han hade syndat så bad han om förlåtelse. Men Petrus ber inte ens om förlåtelse, han bekänner bara sin synd. Jag är en syndig människa. Men med en ärlig bekännelse inför Gud att vi har syndat så behöver vi inte ens be om förlåtelse, verkar det som. Utan han var förlåten när han hade bekänt sin synd. Och så säger Jesus, nu ska du fånga människor. Och så lämnar Petrus och de andra grabbarna allt och följer Jesus. Jesus går inte bort ifrån den som bekänner sin synd. Och så får vi komma och bekänna. Och givetvis får vi gärna fortsätta som David och be om förlåtelse. Men det viktiga är att vi bekänner det vi har gjort fel. Och så får vi göra det för att inte vår relation med Gud själv ska vara störd. Ofta ber vi väldigt kortsiktigt och väldigt egoistiskt. Men Jesus ger några exempel på bön efter hans vilja. I slutet på Matteus 9 kapitel så uppmanade Jesus sina lärjungar att be skördens herre att sända arbetare till sin skörd. Och så får du och jag be om skördarbetare till Guds rike. Det är en bön efter Guds vilja, det är en bön som Jesus har uppmuntrat oss till. Be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och när Jesus säger det till sina lärjungar så börjar de säkert be om skördarbetare. Därför att en lärjunge gör ju som mästaren säger, annars är det ingen lärjunge. En lärjunge är någon som på sikt kanske egentligen vill bli mästare själv. Om vi går till glasbruken här så gjorde lärlingarna vad mästarna sa och så kunde de bli mästare så småningom. Nu blir aldrig du och jag mästare i Guds rike för det behövs bara en och han finns. Men det är ändå så att för att bli effektivare som lärjungar så måste vi göra som mästaren säger. Och när mästaren säger be skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd, då börjar man be om arbetare till skörden. Och då händer det fascinerande att då blir den som ber också förberedd. Och redan i nästa kapitel skickar Jesus ut lärjungarna två och två för att gå i mästarens spår och predika och utföra under. Och så är det så att du och jag, vi ska egentligen aldrig be om något om inte också är beredda att vara en del av bönesvaret. Vi kanske inte begriper hur det ska gå till, men om vi inte är beredda att vara en del av bönesvaret, då bör vi inte heller be. För ofta när vi ber så blir vi också förberedda så vi kan vara en del av bönesvaret. Jesu lärjungar märkte hur viktig bönen var för Jesus. Han drog sig ofta undan för att be. Och så ber de också Jesus, lär oss att be. Och så lär han dem bönen vår fader, Herrens bön. Och när han har gjort det så avslutar han, om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och så får du och jag be om skördarbetare och du och jag får be om den helige ande, att den helige ande ska få mer kontroll över dig och mig. När vi blev kristna, tog emot frälsningen, så tog vi emot den heliga ande. Han finns i oss. Men vi får be om mer av den heliga ande, att han ska få kontrollen över oss helt och fullt. Och så uppmuntrar Paulus till bön. Han ber församlingarna om förbön. Och så uppmuntrar han dem att be för varandra. I Efesierbrevet 6:18-20 så har han precis innan det uppmuntrat dem att ta emot den andliga vapenrustningen. Och så fortsätter han. Gör detta, alltså ta emot den andliga vapenrustningen, under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. Be ständigt åkallan. Vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Håll ut i bön. Jag är inte särskilt bra på språk. Lena skrattar åt mig när jag försöker prata tyska. Och Natalia Konstantin tyckte att det låter så roligt när du pratar ryska, så det måste vara väldigt roligt när vi pratar svenska, sa de i början. Så att jag håller mig till svenskan, den behärskar jag någorlunda. Men på just det här stället, håll ut i bön för alla de heliga, där tycker jag att en engelsk bibel har en lite bättre översättning. Keep on praying for all the saints. Keep on. Fortsätt att be för alla de heliga. Eller fortsätt att be för alla helgonen. Går det också att läsa ut. För engelskan har ingen skillnad på heliga och helgon. Och det gör vi ibland skillnad lite utifrån att särskilja oss från katolska kyrkan. Där de ser lite annorlunda på helgon. Men vi ska fortsätta att be för alla de heliga. För de som brukar samlas i gudstjänsten här. Och för de som vi inte har sett på ett tag. För de som inte kan komma hit för att de är sjuka. Vi ska fortsätta att be för alla de heliga. Och så är det din och min uppgift. Och i Filipperbrevet så skriver Paulus till församlingen i Filippi. Filipperbrevet 4, vers 6-7. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Hur ofta är det inte vi glömmer att säga tack när det faktiskt gick bra det där vi hade bett om? Och så ber vi ofta om hjälp när vi tänker inte ens på att vi får den. Och så ska vi tacka. Låt Gud få veta alla era önskningar, står det i flera av de översättningar jag läste. I några andra så stod det, låt Gud få veta alla era behov. Och vi kan väl konstatera lite till mans att ofta är önskningarna mycket större än behoven. Ibland tror vi oss ha behov, men det är konstruerade behov. Och så när vi tänker efter vad vi egentligen behöver, så är ofta behoven ganska mycket mindre. Men oavsett vilken som är den korrekta översättningen, så är Bibeln tydlig med att vi får komma med både önskningar och behov. Precis som vi som har barn, mina är stora nu. Men när de var mindre så kom de ibland och önskade sig saker. De fick inte allt de önskade sig, definitivt inte. Men de hade rätt att önska. Det ingick i att vara barn, att önska. Och så får du och jag komma och önska. Och så har Gud aldrig lovat att vi får allt vi önskar oss. Men han vill sörja för våra behov. Och så får vi komma till honom i bön. Inte i första hand för att få våra behov tillfredsställda ändå, utan i första hand för att lära känna honom bättre. Att komma in i en djupare gemenskap med honom. Och så är bönen viktig för att vi ska växa. Att vår andliga människa ska fungera som det är tänkt. Tack Jesus Kristus för att du har lärt oss så mycket om bön. Tack för att Bibeln är full av exempel på hur du söker oss. Och hur du uppmuntrar oss att söka dig. Du har lovat att vi ska finna dig om vi söker dig helhjärtat. Herre, hjälp oss att ta tid och prioritera relationen med dig. Och tack för att Du har uppmuntrat oss att be om arbetare till skörden, och tack för att du sänder oss ut. Och tack för löftet om helig ande till de som ber. Herre, vi kommer till dig. Du ser våra behov. Du vet vad den här församlingen behöver för att fungera bättre här i Nybro. Kom och möt med oss var och en. Amen.